Vad skiljer Kina från Sverige? Ja, för det första är det mycket tystare här. Och för det andra använder synskadade i Sverige vit käpp. Det gör de inte i Kina. Vi får höra mer om det när vi ska träffa Jing Wu, en ung kinesiska som flyttat till Stockholm.
Jag heter Jing Wu, eller i Kina så heter jag Wu Jing istället, tvärtom. Och jag bor i Stockholm. Har flyttat hit för 7 år sedan. Jag har flyttat till Sverige 2008, juli 2008. Så det har varit 7,5 år nu sedan jag har flyttat hit och bor här i Stockholm.
Hon var 21 år gammal när hon gjorde det som många kanske inte skulle våga. Hon flyttade från Kina till Sverige. Jing är blind och när hon kom till Sverige hade hon knappt gått med vit käpp. Idag har hon ledarhunden Bella vid sin sida. Hon har lärt sig svenska och hon jobbar med musik. Hon reser till Kina några gånger om året och hon har uppträtt inför en tv-publik på 50 miljoner människor. Jing bor i Hökarängen utanför Stockholm tillsammans med sin sambo Fredrik. Jag åkte dit för att ha en promenad med Jing och för att få höra hur det kom sig att hon hamnade just i Sverige.
Först visste om Sverige från en utbyteselev på gymnasiet i Kina. Han kom ifrån Sverige och berättade väldigt mycket om Sverige och så. Då tänkte jag att jag ska komma hit på ett studiebesök och tog jag kontakt med SRF. Riksförbund och så fick jag inbjudan att komma hit på ett besök och då var jag här för första gången 2006, så var jag här en månad ungefär och träffade lite människor som studerade på universitetet och träffade jag lokala synskadade och några kompisar här. Så det var första gången och första kontakten med Sverige. Sen träffade jag faktiskt en svensk kille 2007. Han åkte till Kina och träffades vi där för första gången. Då var det nästan så att jag flyttade hit för att studera och för kärleksskull samtidigt kan man säga.
Men du hamnade inte i Sverige på en gång?
Nej, det gjorde jag inte. Det var ju så här att tanken var att jag ska först flytta till USA att studera och det gjorde jag. Precis efter gymnasiet så sökte jag in på några högskolor och universitet i USA och kom jag in och fick stipendium så åkte jag dit. Men då var det så här den där svenska killen som hela tiden ringde mig och kom till USA på besök och var väldigt trevlig och snäll hela tiden mot mig och då tänkte jag, nej men det här är ju väldigt svårt. Antingen så väljer man kärlek eller väljer man där man var i USA att studera och fortsätta studera där och så. Då pratade vi faktiskt om det här och diskuterade vi och då tänkte jag kanske kärleken var viktigare. Så flyttade jag hit men då var det så här att om man vill plugga på universitetet här i Sverige då måste man kunna svenska. Då tog jag 1 år och bara studerade svenska på Stockholms universitet.
Vad tycker du är den största skillnaden mellan Kina och Sverige?
Ja, det är mycket skillnad mellan de här två länderna. Men direkt om man tänker på skillnaden så tror jag att det är väl Sverige är mycket tystare. Ljudvolymen är helt annan nivå i Kina. Mycket högre ljud hela tiden och trafiken som går. Och sen samtidigt så tänker jag på kanske just attityd mot folk med funktionsnedsättning eller med synnedsättning i det här fallet är ganska annorlunda. I Kina så är det väldigt mycket att man får mycket hjälp av seende familjemedlemmar eller kompisar, lärare eller vem som helst som ser i så fall. Och det är mycket så här man ledsagar någon som jag inte ser. Det är mycket ledsagning kan man säga, seende ledsagning överallt. Och de flesta har ju inte käpp. Det förstår jag att det låter ganska konstigt för människor som är född här med det här systemet där man använder käpp för att navigera sig. Och i Kina så är det lite annorlunda. Och jag märkte det när jag kom hit i Sverige att alla använder käppar och alla går nästan själva. Då var jag väldigt imponerad och ville lära mig att göra det också. De flesta är väldigt självständiga. Och när jag åker tillbaka till Kina och vill ut och gå själv med käppen, då kommer den där liksom kommentarer hela tiden när jag går på gatan. Liksom, titta, en blind med en käpp. Då säger jag, ja men så är det. Det är så vi hittar och går.
Men som du beskriver det då så är man inte så självständig som synskadad i Kina. Är det inte en väldigt, väldigt stor grej då att göra som du och flytta till ett annat land?
jag tror att egentligen så är de flesta vill vara självständiga om de kan det eller har möjlighet. Tror jag. Det är ju så hela världen. För alla synskadade, alla vill vara självständiga om det finns möjlighet. Och då ska jag tacka för mina föräldrar som var väldigt uppmuntrande och de stöttade mig på alla sätt. Särskilt när jag skulle flytta utomlands. Då frågade jag min pappa och min mamma och sa jag så här. Ja, ni föräldrar, liksom, nu ska jag åka till USA själv. Vad säger ni om det? Jag har fått ett stipendium och inbjudan och allting. Och är det okej att jag åker själv och lämnar Kina nu? Då säger de absolut, det är upp till dig och det är ditt liv och du bestämmer själv. Men du vet att vad som helst du väljer så tar du själv konsekvens.
Jag tror att det är vanligt att föräldrar i Kina är, eller är dina föräldrar så att säga speciella?
Ja, de är lite, de är ganska, kan man säga, de är inte de vanligaste föräldrar kan jag tänka mig. Och oftast är föräldrar väldigt överskidande mot de som är synskadade i Kina. Man vill hjälpa till och jag tror det är så här. I och för sig, det kanske är så för mycket seende. Det är som kultur kanske familjen hjälper till otroligt mycket i Kina. Och det är som kultur kan man säga. Det är både bra och dåligt, men alltid för det och nackdel. Men till exempel, jag känner ju många synskadade vänner som jag gick skolan med. Idag så jobbar de flesta som massörer. Och det är den största arbetsbranschen för synskadade i Kina. Och det är jättemånga som fortfarande bor med föräldrar. Eller så, liksom, de får fortfarande väldigt mycket hjälp även om de är vuxna. Och jämför med synskadade som bor här i Stockholm som jag träffar. Och oftast bor de själva och försöker klara sig själva med inte bara dagliga aktiviteter och sådär. Även när man skaffar barn och sådär så klarar man sig själva.
Mm. Vad jobbar du med idag?
Ja, jag jobbar som soloflötist. Detta innebär att jag uppträder och ger konsert i Sverige och i andra länder i Europa och i Kina har jag gjort.
Hur ofta åker du till Kina idag?
Jag åker dit ett par gånger om året. En gång kanske syftar jag mer på bara liksom träffa föräldrar och familjen och så. Och sen åker jag en gång till för att spela konsert och jobba och turnera. Det har jag gjort de senaste 2-3 åren. Så jag trivs väldigt bra det jag gör. Jag spelar musik och berörar människor genom musiken, hoppas jag. För att det är ju fantastiskt att musiken är ju ett universellt språk som alla förstår. Det spelar ingen roll om man jobbar, om man gör konsert här eller i Kina eller USA eller Frankrike. Det förstår ju alla.
Jag har hört sägas att du har spelat inför väldigt många människor i Kina. Kan du berätta om det?
Ja, jag brukar skoja med mina svenska musikkompisar eller medmusikanter. Vi har turnerat i Kina i september med Svenska Lyxorkestern och min flöjtlärare Jan Bengtsson i Kina. Då har vi spelat framför typ 3000 publiker på en gång på en sportarena. Och det är, ska man säga, det är oftast väldigt mycket publik i Kina. Och det är inte så konstigt, för att vi är ju 1,3 eller 4 vadå, miljarder människor. Så har vi spelat stora konserter i Kina och har varit på tv-show till exempel, som är för 50 miljoner invånare. Så det kan man säga, siffran är ganska stor där, oftast.
Hur känns det att ha spelat inför 50 miljoner människor?
Ja, det är mycket. Man blev lite nervös innan faktiskt och tänker så här, men gud, hur kommer jag klara mig att spela inför liksom, ja, 50 miljoner publik på tvn? Och så samtidigt så vill jag också. Vill jag också visa vad man kan även om man inte ser. Det är oftast det är så här att först tittar man på dig som en, ja, som en flöjtist och som en musiker. Och sen det går inte att undvika att folk förstår att du är synskadad. Och då tänker jag att då kan man ta det som en fördel att man inte ser och kan man visa vad man kan. Och sen samtidigt så sprida glädjen genom musiken och så. Ja, men det var väldigt, det var någon stor grej i alla fall att spela för så mycket människor.
Och det var Joakim Kohlman som hade träffat Qingwu. Inslaget sändes första gången i SRFs barn- och ungdomstidning Oboj. Oh,